Sara blev smygfilmad när hon hade sex med en man som hon nyligen träffat. Hennes ord ställdes mot mannens i två rättegångar och han dömdes som skyldig i hovrätten i början av juni. Men rättegångar där ord står mot ord blir ofta svåra för domstolarna. Problemet uppstår när samtycke eller brist på samtycke ska bevisas. Nu har det snart gått 2 år sedan en ny samtyckeslag stiftats. Men vilken effekt har den riktigt haft? Du lyssnar på nyhetspodden med mig, Maja Nordman. Idag ska vi få höra Sara Nygård om rättsprocesserna hon gick igenom och Svenska Yles reporter Moa Mattfolk som har granskat samtyckeslagen. År 2023 trädde den nya samtyckeslagen i kraft. Den förändrade på ett sätt definitionen av samtycke. Tidigare var allt samtycke innan någon sa nej och våldtäkt krävde våld eller hot om våld. Den nya lagen kräver att båda parterna aktivt ger samtycke, till exempel verbalt eller genom handlingar. Den nya samtyckeslagen gör det också straffbart att till exempel skicka nakenbilder utan lov och straffen för sexualbrott mot barn skärptes till. Moa Mattfolk, du har som reporter här på Svenska Yle tidigare granskat den här nya samtyckeslagen och några fall som har behandlats i rätten där den nya samtyckeslagen har varit lite i fokus. Men kan vi börja lite från början? Vad ville man när man stiftade den här lagen?
Den gamla lagstiftningen den grundar ju sig på att det måste förekomma våld eller hot om våld. Det var ett nödvändigt brottsrekvisit. Så är det inte längre. Utan man ville modernisera lagstiftningen. Den gamla lagen den uteslöt ju en lång rad fall som är ganska vanliga i våldtäktssituationer, till exempel någon form av handlingsförlamning hos offret eller helt enkelt att offret valde att låta våldtäkten ske för att det fanns en rädsla för våld. Om en lång rad situationer som man ville komma förbi i den nya lagstiftningen. Så idag har vi då en lag som säger att frivillighet är ledordet nummer 1 i lagstiftningen. Och här var det ju många organisationer som lagstiftaren hörde inför att man skrev den nya lagen. Man hörde brottsofferjouren och olika kvinnoorganisationer, till exempel hjälptelefoner, som sådana som är vana att möta våldtäktsoffer, som länge hade talat för att det är väldigt viktigt att modernisera den här lagen så att vi kommer åt det faktum att givetvis ska det vara så att sex alltid sker frivilligt.
Mm.
Mm. Så de här organisationerna efterlyste en slags samhällsfostrande effekt samtidigt, att vi ska fostra nya generationer finländare där det är självklart för alla att sex sker med samtycke. Mm. Det är frivilligt.
Mm. Den här nya lagen omdefinierade nästan våldtäkt, kan man säga så.
Ja, på sätt och vis gjorde den nog det.
Mm. Och nu är den lite över 2 år. Hurdan inverkan har den haft, tycker du?
Ja, den granskning som jag gjorde, jag jobbar väl en 5-6 veckor med det här inför det att lagen fyllde 2 år då vid nyåret. Och då kändes det som om det kanske var aningen tidigt att göra den granskningen, eller det fick jag sagt till mig flera gånger att det är lite tidigt för att det finländska rättsväsendet löper ganska långsamt. Vi har till exempel stor brist på åklagare.
Okay.
Och därför så tar det ganska lång tid från brottsanmälan till att fall behandlas i domstol.
Mm.
Polisen ska göra sitt arbete och sen ska åklagare bedöma om åtal väcks eller inte, och hos åklagarna kan de här fallen ligga ganska länge, lite olika länge på olika håll i landet. Men det var alltså tidigt på det sättet att domstolarna helt enkelt inte ännu hade hunnit behandla så väldigt många olika fall där den nya lagstiftningen var den som skulle gälla.
Mm.
Så det vore förstås intressant att kolla upp saken nu igen 6 månader senare. Nu har domstolarna hunnit behandla fler fall. Men jag kan i alla fall säga att jag hittade definitivt fall där den nya lagstiftningen var den som gällde. Och man kan säga att Finland har börjat följa den nya lagen försiktigt, trevande. Det söker sin form. Jag hittade många tecken på att domstolarna, eller både polis, åklagare och domstolar, har absolut börjat sätta fokus på samtycke och frivillighet. Och det finns fall där samtycke absolut har varit avgörande för en fällande dom också. Men de här fallen är ännu så länge rätt få, eller var det då i alla fall vid årsskiftet.
Och i de här rättsfallen som du har granskat, märkte du att samtyckeslagen skulle ha haft en konkret inverkan?
Ja, det gjorde jag nog. Men jag rotade ju också fram fall då där samtyckesfrågan hade varit central. Det som märks tydligt är att domstolarna, de rotar verkligen runt kring det här ordet frivillighet och samtycke. Men man märker också att den här problematiken med ord mot ord, den orsakar nog stort huvudbry hos polisen, hos åklagarna och i domstolarna. Jag intervjuade till exempel en tingsdomare, Antti Tapanila. Han har väldigt lång erfarenhet i att döma i våldtäktsmål. Han sa till mig att det är ju faktiskt så att strafflagen kräver uppsåt för våldtäktsbrott. Ja. Alltså den här gärningspersonen måste på något vis ha insett eller borde ha kunnat förstå att motparten inte deltar frivilligt. Då finns det uppsåt. Och det här gör att domstolen ska börja reda ut vilken uppfattning både offret och gärningspersonen har om vad det är som har skett. Alltså subjektiva uppfattningar. Och det är ofta ord mot ord. Den andra bevisföringen kan vara svag eller till och med nästan inte existera. Så har de här två personerna varit ensamma i ett utrymme. Och det finns inga vittnen. Så det här är väldigt knepigt för domstolarna, och den här Antti Tapanila sa att han själv har tvingats förkasta en ganska lång rad fall för att det inte går att hitta det där uppsåtet.
Sara Nygård har själv varit med om en rättegång där ord ställts mot ord i en fråga om bland annat samtycke. Hon hade precis börjat dejta en man, och på deras andra dejt smygfilmade han när de hade sex. Sara visste inte om att hon blev filmad eftersom hennes ansikte var vänt mot madrassen under samlaget och hon därför inte kunde se vad mannen gjorde. Hon började dock ana att något var fel när hon märkte ett ljussken som liknade en mobilkamera. När hon efteråt konfronterade mannen erkände han att han hade filmat. Sara gjorde en polisanmälan eftersom hon inte hade gett sitt samtycke till att bli filmad. Fallet togs först upp i tingsrätten och sen i hovrätten. Båda instanserna gav Sara rätt och mannen dömdes till villkorlig dom och dagsböter. Min kollega Alexander Beijer har träffat Sara som beskriver sin upplevelse av en ord-mot-ord-rättegång som mycket tung.
Det här var jättetung, jobbigt och jag tror inte man kan föreställa sig hur jobbigt det är liksom när man visar upp ett så intimt material till okända folk. Och liksom, den här hela rättegångsprocessen och i tingsrätten och även i hovrätten så var väl också ganska mycket på min sida i det faktum där de ställde de två väsentliga frågor. De ställde liksom den här mannen att har du frågat henne? Får jag filma oss när vi har sex? Och den andra frågan var, berättar du i något tillfälle under den där kvällen att hej, jag tar upp telefonen nu och börjar filma dig? Och svaret på de här båda frågorna var nej. Men sen kom det en massa bortförklaringar då, liksom att varför han tyckte att han hade rätt att göra som han gjorde.
Finns det någonting du tycker att rättsväsendet skulle kunna göra annorlunda för personer som hamnar i en liknande sits som du?
Nå, om man går helt från början då man gör polisanmälan så är det jätteviktigt liksom att polisen i luckan frågar hej, vet du vart du ska ta dig efteråt det här? För det är som så traumatiskt att då jag gjorde polisanmälan så var det som att det var att jag anmälde att min cykel har blivit stulen. Den här polisen i fråga frågar inte liksom att behöver du krishjälp? Behöver du liksom sjukvård? Så det tycker jag är jätteviktigt. Och det är också att man är jättenoggrann med hela brottsutredningen. För i mitt fall så var de två brottsutredare som ansvarade över mitt fall då. Så de var inte med på det första förhöret. Och det där förhöret som gjordes så var samma dag jag mindes allt vad som hade hänt och jag hade sovit 0 timmar och jag var i ett så svårt traumatiskt chocktillstånd och det var då de valde att göra den här förhöret. Och jag hade inte min advokat med och det tycker jag liksom när det så här känsligt fall ska advokaten alltid vara närvarande. Så lite kanske jag var med liksom noggrann med hela rättsprocessen och utredningen.
I Sara Nygårds fall handlade det alltså om smygfilmning eller olovlig observation, som det kallas i strafflagen. Statistiken visar på en oroande utveckling. Under de senaste 10 åren har antalet anmälda fall av olovlig observation ökat kraftigt och i fjol registrerades över 500 fall hos polisen. Men enligt polisen är det här bara toppen av ett isberg. Många brott anmäls aldrig och syns därför inte i statistiken. Sara Nygård hoppas att både föräldrar och skolor ska börja prata om såna här frågor med barn redan i ung ålder, särskilt när barnen får sina första mobiltelefoner. Efter rättsprocessen berättar Sara att hon har fått utstå mycket hat och blivit uthängd med namn och bild och offentligt omdiskuterad på Facebook, något som hon nu själv har brottsanmält.
Vad vill du säga åt andra som finner sig i liknande situationer?
Det jag vill säga är att liksom det enda man kan göra är att tala sanning. Och liksom vad som händer sen när det kommer till den här rättsliga processen, det är liksom någonting man inte kan själv kontrollera. Men man har gjort sitt bästa och man har gjort allt man har kunnat och det räcker.
Hur känner du själv nu efter hela den här processen?
Det känns som en lättnad att det var ju jättenervöst att igen ta upp det här i en ny rättssal, visa videon igen och nu den här gången så var det 3 män som var där. Tidigare bestod det bara av kvinnor och såklart misstänkta som var mannen, men ändå. Och sen att det var män som skulle liksom vara med och ha majoritetsrösten, att är det här liksom, har det skett ett brott eller inte. Så det tror jag liksom var jättejobbigt. Men å andra sidan så liksom känns det som en lättnad att veta att det var så solklart det här caset. Att det var ingen tvekan på att det inte fanns någon samtycke.
Sara Nygårds fall handlar om olovlig observation medan Moa har granskat våldtäktsfall. Det finns ändå något gemensamt eftersom det i båda fallen handlar om något som har hänt utan samtycke. I båda fallen handlar det om rättegångar där ord står mot ord. Moa Mattfolk, hur fastställer man att samtycke har funnits eller inte i en situation?
Här kan vi ju backa bandet och konstatera att allt det här det börjar redan i samma stund som offret anmäler våldtäkten. Väldigt tydligt såg jag i alla domslut som jag läste igenom att det spelar en roll att offret, oftast en kvinna, har berättat väldigt konsekvent om vad hon har varit med om. Och det här gäller också vad hon har berättat för familj och vänner som hon har anförtrott sig till. De kan kanske kallas att vittna i domstolen. Det gäller vad hon har berättat för läkare eller annan vårdpersonal som oftast används sen som material i rättegången. Och förstås allra viktigast vad hon berättar för polis. Men den här berättelsen ska vara väldigt konsekvent. Det spelar en roll i hur domstolen resonerar sen. Och polisen har ju fått, sen den nya lagen kom, nya instruktioner, utbildning. Polisförhören, både med offret och med den misstänkte, ska idag fokusera helt och hållet på den här samtyckesfrågan. Polisen ska ställa frågor som reder ut frågan, hur vet eller visste den ena parten att den andra hade gett samtycke? På vilket sätt kom det fram att det fanns samtycke? Ställer man den frågan till en misstänkt så får man ett svar, och ställer man frågan till offret ska man få ett annat svar. För offret har ju en berättelse som visar att jag gav aldrig mitt samtycke. Mm. Det kom inte fram i ord, i mitt beteende, att jag någonsin gav samtycke. Och så har du en gärningsperson eller misstänkt som försöker föra fram att samtycke visst gavs på något sätt.
Mm.
Och sen står de här olika berättelserna mot varandra.
Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, reporter Moa Mattfolk och Sara Nygård. Kom ihåg att lägga till Nyhetspodden i din lista på Yle Arenan. Då hittar du oss lätt i appen. Kristoffer Bonn har mixat avsnittet och Lukas Dahlström är producent.